Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Varmt välkommen till Knatteplock-podden. Detta är en podd om mat, barn och föräldraskap. I avsnitten får du lyssna på härliga gäster som delar sina perspektiv, erfarenheter och kunskaper inom dessa spännande ämnen.
Det har ju väldigt mycket att göra med att vi vill ha det här happy baby face. Vi vill ha en glad bebis. Och en glad bebis, då, den bekräftar ju dig som förälder.
I detta avsnitt har jag bjudit in en fantastisk kvinna med en väldigt spännande bakgrund, nämligen Ulrika Johansson. Hon är både dietist, kock, gastronom och forskare inom barn och mat. Hon är också doktorand i en stor svensk studie, OT-studien, där man har kollat på hur den nordiska kosten och smakträning påverkar barnens framtida kost och hälsa. I vårt samtal pratar vi om just smakträning för små bebisar, ett ämne som finns mycket att säga om och som är under konstant utveckling. Men i samtalet så svarade Ulrika på era frågor om allt från smaker man bör introducera först och hur man kan få mer skeptiska barn att börja gilla grönsaker. Missa inte detta, nu kör vi! Hej Ulrika!
Hej Elin!
Hej! Hur är läget?
Det är bra. Hur är det med dig?
Jo, men det är bra. Jag har landat här nu i soffan. Ska spela in podd med dig. Det känns väldigt mysigt och härligt. Innan har jag varit och fotat bebisar. Det är tvära kast, men det är det jag gillar med det här livet.
Ja, jag kan tänka mig det är lite mer intryck att ta in. Nu är det bara du och jag.
Ja, men exakt. Ja, men det kommer nog bli intryck det också, tror jag. Insikter om inte annat. Ja, men Ulrika, du är ju dietist, gastronom, forskare. Alltså det är ju en fantastisk kombination av utbildningar och erfarenheter. Vill du berätta lite om dig och vad du gör?
Man kan väl säga att jag har ju maxat alla CSN-lån man kan ta då i Sverige med alla mina utbildningar.
Ja, jag kan tänka mig det.
Det här var ingen plan från början, men i grunden är jag faktiskt kock och har jobbat i restaurangbranschen och stått och lagat mat framförallt på jättemånga krogar i Stockholm när jag var yngre. Och sen läste jag till gastronom på restauranghögskolan på Umeå universitet i gastronomi och sensorik och kreativ matlagning och sådär. Men så råkade jag snubbla in även på en kurs inom folkhälsovetenskap och tyckte det var lite spännande. Och nutrition och alltså det som har med dietistjobbet och det råkade också vara någonting som jag haft länge, men kände så här, men jag kanske vill kombinera det på något sätt. Så att då tog jag även en examen som dietist då, så att jag är legitimerad dietist och har
jobbat.
Det låter
jobbat. Som att du bara tog den så här, dagen efter. Ja, då är det väl säkert.
Nej, jag fick ju kämpa en 4 år då med det. Men så då jobbade jag med inom sjukvården som barndietist framförallt inom barn- och ungdomsmedicin och barnhabiliteringen. Jobbat med barn och cancer, skrivit en kokbok för cancersjuka barn som heter Lustfyllda mellanmål som finns på alla cancercentra i Sverige. Där jag kunde kombinera liksom gastronomi och nutrition och jag som dietist på ett väldigt unikt sätt. Och det var ju ingen annan, eller det är fortfarande ingen annan i Sverige som har den kombinationen av två universitetsutbildningar.
Nej, det låter ju som en väldigt unik kombination faktiskt. men också väldigt värdefull.
Ja, det är väldigt praktiskt, för när man ska ge kostråd så är det också bra att veta hur det praktiskt kan fungera sen i det verkliga livet. Och det var också då jag också trillade på den här stora studien som jag har varit doktorand i, men som jag nu då är färdig. Och det var en studie om bebismat och den första maten i livet när barn är från ungefär 4-6 månader till 18 månader. Och de behövde en dietistgastronom då. Jaha. För att kunna göra alla recepten till studien och designa de här kosterna. Så då gjorde jag det, och sen efter ett tag så frågade de, vill du bli doktorand i den här studien? Så att allting har liksom, jag har inte haft någon plan, utan det har varit liksom lust, nyfikenhet och min magkänsla som har drivit mig till det här. Och sen förra året då så är jag medicindoktor i pediatrik vid Umeå universitet, klinisk vetenskap, och då får man kalla sig forskare. Så idag jobbar jag som forskare och har eget företag där jag är ute och försöker implementera mycket av mina kunskaper och idéer till andra företag, livsmedelsindustrin, organisationer, ja, barnhälsovård och så vidare.
Ja, det är fantastiskt. Jag är så imponerad av din resa och bara åka med sådär, och hur bra det kan bli då. Det är ju jättehärligt att du har fått jobba med någonting som du verkligen är intresserad av och att det har byggts på det sättet. Jag blir inspirerad. Verkligen.
Men vad bra, och du har ju många år mer än vad jag har kvar, liksom. Jag är snart 50, så att nu ska jag inte ta några mer universitetsutbildningar, jag inte tänkt, utan nu har jag 3 stycken, så att det får räcka liksom.
Ja, men jag var ju själv i tankarna på att kanske hoppa på dietistprogrammet faktiskt, men jag gjorde ju valet att inte göra det då, för jag insåg att de här 4 åren kändes för långa helt enkelt. Jag har ju också en annan akademisk utbildning i bakgrunden, eller i bagaget,
ja.
Så att, jag kände att jag vill inte göra några år till, men hade jag kunnat knäppa med fingrarna så hade jag haft dietistutbildningen också.
Det är bara bocka av den. Ja.
Ja, men exakt. Ja, men du nämnde ju lite att du har forskat, du är doktorand i en studie. Vill du berätta lite om den? För den är ju väldigt spännande och också unik i sitt slag, som jag har förstått det.
Ja, den är väldigt unik, för det är den första i Sverige, i Norden, som tittar på hur man tidigt kan introducera olika typer av smaker och vad det ger för resultat senare när barn äter mer mat när det gäller grönsaker, bär och frukt. Och då har vi fokuserat på framförallt nordisk mat för att liksom också få med det här tänket att äta det vi har här omkring oss, som också bidrar till både mångfald, klimatavtryck, att vi tar hand om det vi har, våra bär i skogarna, våra fina rotsaker vi har året om, vi har ju kål och sådär, att vi inte behöver importera så mycket mat. Så att det var 250 bebisar, friska barn, som rekryterades till studien när de var 4 månader, och de var med i studien tills de var 18 månader. Och 125 barn fick en nordisk kost med smakträning och smakschema, och bara nordisk mat i 1,5, eller upp till de var 1,5 år, och den andra gruppen var en kontrollgrupp som följde de råd som finns inom Livsmedelsverket och BVC idag. Så de fick inget smakschema och ingen systematisk inlärning av smakträning. Det som visade sig sen då, det var ju då att barna när de var 9 månader, 12 månader, 18 månader, så åt de väldigt mycket mer frukt och grönsaker och bär och rotsaker än kontrollgruppen då som följde de nationella råden.
Spännande resultat.
Ja, precis.
Var du säker på det innan, eller vad var din magkänsla innan? Var du orolig?
Alltså, man har ju bara sina hypoteser, och sen så vet man ju ingenting om vad verkligheten säger oss. Vi hade ju pilotstudier innan också, för det här var ju någonting som ingen har gjort. Det här är en stor RCT-studie som det heter, som är randomiserad kontrollerad, som kan ge evidens och kan ge ny kunskap som behövs till Livsmedelsverket i Sverige, som behövs i världen och är så stor i sitt slag som ingen annan i världen har gjort innan. Så därför så visste vi inte heller utgången av studien, men vi är också jätteglada att våra hypoteser stämde sen, att om vi tränade dem med mycket av de här tuffare smakerna så åt de också mer av bär, grönsaker, frukt och senare.
Ja, men det är ju härligt ändå att det finns liksom någonting man kan göra och så att det får resultat. Hade man inte sett den kopplingen så hade det ju känts lite hopplöst kanske.
Ja, sen är det ju så att många studier visar ju också ingenting. Och då är det ju också ett resultat som är viktigt. Att det är ingen, man ska inte lägga ner all den här tiden och den här kraften på att göra det här. Alltså för exempel för småbarnsföräldrar. Om det ändå inte genererar i någonting. Sen är det ju så att våran studie, det behövs ju fler studier efter våran studie som behöver göra om det här och bekräfta det här. Så att det här är ju en väldigt lång resa liksom för att ändra kostråd och så framöver. Så att,
byggt en pusselbit som någon annan får bygga vidare på.
Ja.
Ja, det där är otroligt spännande, verkligen. Och hur har man, du säger att det är evidensbaserat då, eller det blir evidens, hur har det använts hittills i Sverige? Den här studien.
Det har ju inte varit så att man har förändrat de nationella råden än. Vi kommer göra en uppföljning på de här barnen när de är 7-8 år nu, som faktiskt precis har börjat. För de första bebisarna som var 4-6 månader, de går i skolan nu.
Just det, ja.
Så nu ska vi titta på hur har de växt, hur mår de, hur äter de. Äter de fortfarande mycket grönsaker? Äter de nordiska matvaror i familjen och så? För de har ju släppts helt fria under jättemånga år. Och jag vet inte heller riktigt hur mycket man använder inom barnhälsovården, mer än att våran studie nämns såklart i Rikshandelsen boken inom barnhälsovården. Och sen finns det också då en app med det här smakschemat som heter Step, där man kan följa precis smakschemat som gjordes i studien, som är en gratis app med alla recepten och sådär.
Det är jättebra. Tips till er som lyssnar då, det finns en app. Ja.
De heter Step och den finns i hela Norden, och det är väl det som är lite roligt, att man vet att barnfamiljer i Finland gör det här, i Norge, i Danmark och så, att det används. Men jag hoppas ju att vi ska kunna nå ut ännu bredare, men det är det som kan vara lite svårt med forskning, just att det är mycket tröga system också, och man behöver underlag och fler studier i världen och sådär, och se våra uppföljningar framöver.
Ja, jag kan förstå att det känns lite trögt, men jag antar att det finns ett syfte med det också, att inte bara ändra utifrån en studie eller så. Det behövs mer. Ja, men jättespännande. Det skulle jag kunna prata om länge. Men det får bli ett till poddavsnitt i sådana fall. Men jag tänkte, idag så ska vi prata om ett väldigt spännande ämne som kopplar till det, såklart. Och det är det här med smakträning och bebisar. Jag tänkte, innan vi går in på liksom dels följarnas frågor och lite mina frågor, vill du berätta om vad smakträning är för någonting? För det är ett ord som man hör ibland, men som man kanske inte alltid förstår vad det betyder eller innebär.
Ja, precis. Och jag skulle väl säga att man kan härleda det ända tillbaka till fosterstadiet. För redan där så utvecklar vi ju våra smaklökar, och foster kan identifiera olika smaker av våra grundsmaker. Framförallt då har man sett i studier, bittert och sutt kan barn särskilja på under sista trimestern. Så smakinlärningen, kan man säga, den börjar innan vi ens har fötts. Utan den är liksom redan vad mamman, den gravida kvinnan, äter, är då smaker som fostret får ta del av genom att den sväljer fostervatten och andas in fostervatten. Och det är så mycket som en halv till en liter per dag som det här fostret sväljer i sista trimestern. Och så redan där kan man väl säga att en smakresa börjar, att man har gjort en del rätt intressanta studier där man tittar på, man gett gravida kvinnor grönkålskapslar. Vad har det gett för ansiktsintryck på barnen sen i ett ultraljud 30 minuter senare?
Ja, det går så snabbt att vattnet smaksätts.
Ja, och då det är ungefär 100 gram grönkål. Det är en ganska ny studie, en fransk studie. Då såg man att barnen grinade illa av grönkålskapslarna. Och de barnen som fick morotskapslar istället, som är en sötare smak, de barnen log mer och hade ett mer liksom tilltalande ansiktsuttryck. Det här visar då på att barn kan särskilja på olika smaker redan i fosterstadiet. Så att därför så kan man väl säga att där börjar redan smakresan, genom att man, om mamman äter då liksom vitlök och mycket kryddor och mycket grönsaker och sådär, att man redan där får smak för det som blir familjens mat i framtiden. Sen så kommer man ju, föds man ju och...
Fullfråga på det bara. Jag tycker att många gravida får ju en annorlunda kosthållning. Jag själv kanske inte åt precis som jag gjorde innan jag blev gravid. att man liksom blir sugen på helt andra saker kanske man brukar äta, då kanske inte det är så bra alltid då, att det kan påverka barnets smak, första smakupplevelser. Säg att man skulle vilja bara äta pasta i 9 månader.
Ja, det är klart att ju mer klenare smaker det blir, då kommer inte barnet uppleva så mycket smaker. Så det är väl det liksom att lite mer kryddor, örter, grönsaker som kanske är lite bittert. Och, alltså surkål, grönkålssallader eller ja, grönkålssmoothie eller vad det nu må vara. Men det här är det också ganska ny forskning på. Men mer att jag tycker att det är spännande att se att barnet redan där kan reagera. Och man ser också en koppling att de här barnen som fick i en annan studie i USA som fick morot. Gravida kvinnor drack morotsjuice i stora mängder och en annan grupp fick undvika morotsjuice som var gravida. Och sen när barnet kom ut och senare vid 6 månader så testades barnet för morotspuréer. Och barnen som vars mammor som hade druckit morotsjuice under sista 4 veckorna tror jag det var under graviditeten, deras barn hade mycket högre acceptans för att gilla morotsmaken och mycket fortare. Så det ser man liksom, du förstår, länken emellan. Och det här kan man också se länken emellan amning och barnets smakresa. Så nästa steg i smakresan är ju amningen och då är det återigen vad mamman äter då. Framförallt om det är lite mer smakrikt så kan barnet mer och mer uppfatta det sen när den själv då ska börja äta och starta sin smakinlärning. Så smakinlärning handlar ju om att vi har ju vissa smaker som är medfödda och det är ju bittert och sött och umami, den här typ köttsmaken, animalisk smak. Den sura smaken utvecklas under första levnadsåret, då har vi ofta lite aversion emot i början, men accepterar ganska fort. Den bittra smaken har vi aversion mot direkt när vi föds, men får en ökad acceptans för när vi är ungefär runt 3-4 månader och under en period fram till 10 månader. Den söta smaken såklart, den signalerar ju att barnet vill åt bröstmjölk och det är kaloririk mat och så. Och så salta smaken utvecklas ungefär när vi är 3-4 månader.
Vad menar du att den utvecklas mer att man inte kan känna den salta smaken innan dess?
Den grundsmaken har inte utvecklats liksom i fosterstadiet, utan den utvecklas under sin utveckling. Så man upplever, man kan inte identifiera salt smak om man säger så. Och sen så förstärks den salta smaken för det är liksom kopplat till mineralrik mat. Just för att förstärka att vi ska få alltså benstommen och det ska utvecklas. Då är det liksom att smakinlärning är att vilka smaker behöver vi träna på tidigt i livet? Ja, sötsmak behöver vi inte träna på för den kan vi redan. Men bittersmak är bra att träna på för det finns väldigt mycket bra mat som är hälsosam som har de här bittra smakerna men även sura smakerna. Det är mycket bra grönsaker, kål, rotfrukter, bär och så vidare. Så det är bra om vi lär oss den smaken även om vi till en början kanske har aversioner. Och det är samma med den sura smaken. Den salta smaken behöver vi inte heller träna på för den kommer vi tycka om i vilket fall. Så smakinlärning handlar väldigt mycket om att fokusera på rätt sorts smaker under en kort tid när barnet har en mycket mer öppenhet. Man pratar ju om smakfönster men egentligen heter det sensitiva perioder i livet då hjärnan har en ökad plasticitet för att tycka om vissa eller alla typer av smaker. Och den dalar ner och stängs liksom när barnet är runt 8-10 månader. Och då är det mycket svårare att introducera bittra och sura smaker. Och den börjar någonstans vid 3-4 månader. Och då är det här plasticiteten i hjärnan väldigt, väldigt starkt för att man ska tycka om bittra smaker.
Plasticitet menar du då? Är det flexibilitet eller öppenhet? Eller hur skulle du förklara det?
Ja, öppenhet. Alltså hjärnan är liksom mottaglig. Öppen för alla typer av smaker. Och det är det man kallar för smakfönster, men vi inom forskning kallar det för en sensitiv period där man är mer mottaglig för att hjärnan ska programmera och lära sig de här smakerna. Så om man tar tillvara på den här korta tiden när vi har en möjlighet till smakinlärning för alla typer av smaker och använder den på rätt sätt, så kan det ge ett ökat skydd framöver när man kommer in i den här mer matvägrande fasen, neofobiska fasen och också längre upp i när man blir i barndomen och vuxenlivet.
Enligt dig så finns det smakfönster. Som jag uppfattat det så är det ju lite omdebatterat just det här med smakfönster. Så kanske inte du kallar det så då. Men det finns något typ av fönster helt enkelt där det är lite lättare att introducera de här svåra smakerna.
Ja, absolut.
Och det var då, vad sa du, mellan 4 månader och 8-10 månader?
Ja, precis. Och sen så liksom, det är som starkast någonstans mellan 4 och 6 månader. Det är därför man då vill gärna, alltså man kan ha smakinlärning, givetvis har man ju den efter 6 månader, men varför vi har i vår studie till exempel laden mellan 4 och 6 månader, det är för att det är väldigt starkt, en stark mottaglighet i hjärnan för de här bittra och sura smakerna som finns i mycket hälsosam mat. Så vi vill programmera barn tidigt att utveckla preferenser för det här i hjärnan, för det har man sett sen kan skydda barn. Till exempel studier är uppe i skolåldern, de äter mer frukt och grönsaker, de äter mindre socker och fett för att de har fått en bredare repertoar av olika typer av matpreferenser som är en skyddande effekt. Och det är otroligt viktigt i det samhälle vi lever i idag, där vi har mat 24/7 som är väldigt mycket fett, socker och salt. Och då har vi också barn då som är mer känsliga för socker och salt, precis det som Sara Ask tog upp i ditt program här i ett av dina avsnitt. Och den känsligheten har barn och ungdomar ända tills vi är ungefär 25 år, när vår hjärna är utvecklad och skelettet är klart.
Och vad menas med att man är extra känslig då? Vill du repetera?
Det extra känsliga är att man gillar salt och socker extra mycket. Så att till exempel, många föräldrar är ju sådär, de gör kanske, vi säger på sommaren, en saft eller någonting till sina barn, och så säger barna, men gud mamma, vad du eller pappa, vad du späder den här saften för svagt. Så de vill ha mycket mer sutt i för att uppleva så att de triggas av det. Och det har att göra med det här evolutionära, vår överlevnad, kaloririk mat, saltmat. Och det är också en orsak till varför vi inte ska ge småbarn salt och socker då, helst under 2 års ålder eller 1,5 då. Barn som har den här ökade känsligheten, de gillar mer sött än vad vi vuxna gör sen. För då avtar den preferensen lite, eller det suget, eller det behovet. De gillar mer salta chips och så vidare. Det är lättare att trigga igång det här hos dem.
Ja, men jag kan bara gå tillbaka till mig själv. Jag tror att jag var jättegodisgris när jag var liten. Älskade godis. Jag kunde inte förstå för mitt liv hur andra barn eller andra familjer kunde ha godis hemma i skåpen och inte äta upp det. Ja. Tänkte, vad är det här för människor? Nu är jag ju vuxen och kan ha godis i mitt skåp. Och det är kanske en massa olika saker som spelar in där. Det är inte så bara smak. Men jag har ju verkligen tappat en del av det här extrema liksom, suget efter godis och socker som jag hade när jag var liten. Och det kanske har med det att göra, jag vet inte. Men jag bara reflekterar lite hur jag själv har funkat. Jag märkte en tydlig nedgång där.
Ja, många upplever ju det, att de vill ha mindre sutt framförallt. Salt kan ju vara att det ökar sig med åldern, för att vi tappar den preferensen med åldern. Men att sutt, jag kan ju bara gå till mig själv och tänka choklad, den här ljusaste chokladen. Den älskade jag som barn, men idag så kanske jag väljer lite mörkare choklad. Och det, ja.
Jag tycker till och med att det kan vara alldeles för sött ibland. Men nu låter man ju väldigt vuxen när man säger så. För jag vet ju att vuxna sa så när jag var liten. Och så tänkte jag, vad är det något fel på dem? Men just det här med 4-månadersgränsen, eller gränsen, men det är då man kanske ska börja då, enligt dig och er. Var har man tagit den ifrån? Var kommer just den åldern ifrån, 4 månader?
Det är ju såklart baserat på flera forskningsstudier världen över. Och där har man sett att när man gav smakprov, eller det som man kallar för smaksensationer, alltså i väldigt små mängder, upprepade tillfällen vid sidan av amning eller flaskmatning, så har man sett att de barnen har ätit även mer frukt och grönt senare. De har hunnit bygga upp en större variation av matpreferenser, för de har haft längre tid på sig än de barn som började vid 6 månader. Så att de har längre tid, och man dessutom passar på att använda den här öppenheten. Så att det här är ju någonting som såklart vi bygger våran forskning på, som redan är gjort. Bland annat så var jag hos Julie Minella, som är världsledande forskare i USA, som hon har också tittat väldigt mycket på det här. Men det finns även en annan kvinna i Storbritannien, men det finns även andra länder i världen. Så rekommendationerna är ju också, om man säger, från de europeiska hållen eller en läkarorganisation, och för oss inom vårdpersonal som heter ESPGAN, där rekommenderar vi mellan 4 och 6 månader för att utnyttja det här fönstret då, eller den här sensitiva perioden, och att man då fokuserar framförallt då på bittra smaker. Det handlar ju inte om att konkurrera ut amningen, och det gjorde vi inte i våran studie. Amningsfrekvensen sjönk inte, de ammade lika mycket, de slutade inte amma tidigare, utan det handlar väldigt mycket om att guida föräldrarna rätt här, att inte öka på portionerna, utan att det är väldigt små portioner ifrån någon tesked och max liksom 3 teskedar per dag emellan amning eller flaskmatning.
Just det, något som man brukar kalla för smaksensationer, eller hur?
Ja, precis. Då är de nere på kryddmått, alltså 1 ml. Och det är så svårt i en forskningsstudie, så kan du inte liksom, föräldrar har svårt att uppskatta att kunna mäta sådana små mängder. Men vi hade i våran studie, så fick man ha max ungefär 3 teskedar per dag utspritt, och att det var emellan. Alltså inte när barnet var hungrigt, utan emellan amningssessioner eller flaskmatningssessioner då.
Och då kan det vara 3 olika smaker man bjuder på. Ska det vara rena smaker då? Ska det vara liksom bara broccoli? Eller kan man blanda och göra liksom en liten gryta med en teskedar? Vad tycker du där?
Absolut kan man blanda olika smaker. Men i en forskningsstudie så är det ju så att man måste veta exakt vad man har gjort, så man kan säga sen liksom utvärdera det. Vi gjorde en oberoende sensorisk analys i Åbo i Finland på våra puréer då, som var hemlagade. Föräldrarna fick recepten, och de recepten då fick de laga själva på nordiska råvaror. Så var det tranbär, så var det bara tranbär, och var det havtorn, så var det bara havtorn. Men givetvis kan man blanda, men det man ska vara lite försiktig med, som man idag använder idag i vissa, även i klämmisar och så, det är ju att man blandar kanske, vi säger någon kanske syrlig eller bitter grönsak ihop med en söt frukt, och då tar den söta frukten över, och då.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Får man inte riktigt den smakträningen. Så på så vis så många föräldrar i studien kunde uppleva, men gud vad det här är bittert, metalliskt, alltså det här kan vi inte ge. Alltså, kan jag tänka dig en rå lingonpuré som bara koka utan någonting i. Den är tuff, jättetuff. Och barnet grimaserar, kanske spottar ut och skakar på huvudet, ryser, höjer ögonbryna. Men återigen så handlar det om en smakträning, det är en inlärning. Och vi såg att det som var häftigt var att vi hade andra smaker som gröna ärtor och äpplen äpple som var mer söta och milda. Och de gick lika bra som de här tuffa, bittra smakerna från majrova, viträttika, tranbär, havtorn och så vidare. Och de accepterade lika fort. De vägrade inte fler gånger när det var tuffare smaker. Och det kanske är det viktigaste resultatet i våran studie, att visa på att det går att ge så här tuffa smaker i början av livet och att de klarar det. Och att ibland så sitter också mycket i förhållningssättet hos föräldern, att de själva tycker att nej men gud, är det här verkligen okej smak att ge? Då kan man ju fundera liksom tillbaka, varför har vi inte gett såna här smaker tidigare, eller varför ger vi inte det? Vi idag ger mer mangopuré, banan, kokpotatis och sådär. Det har ju väldigt mycket att göra med att vi vill ha det här happy baby face. Vi vill ha en glad bebis. Och en glad bebis, då, den bekräftar ju dig som förälder att ja men gud, jag gjorde ju rätt. Det här var ju kul. Ger man de här bittra, sura smaken, då får man en väldigt sur katt. En ganska arg liksom, och kanske slänger med huvudet, spottar ut och sådär. Så man måste då tänka att det här är en inlärning, en tid man tar tillvara på. Och det bästa med det här är att även om barnet spottar ut så har det vidrört gommen, och det utvecklar även de här preferenserna i hjärnan. Så att det är också värt det även om barnet spottar ut.
Men betyder det att man bara ska satsa på de här beska, svåra smakerna, eller ska man blanda lite? För jag kan tänka mig också att man är rädd för att avskräcka barnet. Att det är så här mat smakar, och så ger man bara massa beska och väldigt starka smaker. Man vill ju också visa på liksom bredden och hur gott det kan vara med mat, även fast man kanske inte ska lägga värdering i om det är gott eller inte. Men du förstår vad jag menar. Alltså just den här balansen, är den viktig att nå?
En jättebra fråga, men den tycker jag då, det tar man sen vid 6 månader. När man introducerar mer mat. Här handlar det mer om att ta tillvara på den här korta tiden då man kan få smak för grönsaker som kan vara en bra programmering för barnet senare i livet. Så att här är det mer att det är nästan lite waste of time att lägga det på en söt smak den här korta tiden. Det är inte fel, men när man har chansen så kanske det är så att man väljer att börja vid 5 månader och hålla på någon månad före 6 månader vid sidan av amningen, de här jättesmå då smakproven eller smaksensationerna, att man då fokuserar mer på sura, bittra smaker. Och jag kan säga, när jag var i USA och de forskarna där, de är så himla avundsjuka på oss här i Norden, och det är för vi har så himla mycket bra bär här som passar smakinlärning. Vi har aroniabär, vi har vinbär, vi har krusbär, vi har liksom rabarber, vi har svarta vinbär, vi har lingon, alltså alla de här har som är sura, bittra, som passar väldigt bra för smakinlärning. Så de skrattar så åt oss att ni är så roliga i Sverige. Ni liksom kör avokado, banan och mango liksom, fast och importerade, fast ni har allting framför er i era skogar och era trädgårdar.
Ja, det är en jättebra poäng att göra faktiskt, att vi har så mycket fin mat här och fina smaker och bra smaker. Så du tycker att man bör börja innan 6-månadersgränsen, eller 6-månadersåldern, att börja med lite smaksensationer helt enkelt. Vad gör man om man har ett barn som inte är så intresserad, som inte tycker att det är så, knappt kollar åt skeden, eller ska man truta på då, eller hur ska man tänka där?
Nej, det är klart att allting bygger på att barnets självmotivation och nyfikenhet, såklart. Ibland kan det ju vara att man bara tar purén på sitt eget, alltså tvättade finger också, och att barnet får smaka, och det kan vara lättare för barnet att vara mer tilltalande då än att det kommer en sked. Men absolut ska man vara lyhörd till barnets egna signaler när barnet är redo. Och jag kan säga, i våran studie så fick de ju själv, vi styrde inte när de börjar med smakportionerna. Vi sa att vi ville att de börjar någon gång mellan 4 och 6 månader, men när ni känner att ert barn är redo. Och då var det vissa som började när den var 4 månader, 2 veckor, och någon vid 5 månader eller 5,5, och någon vid 4,8 månader. Just för att vi vill inte vara den som driver till det, utan att det ska vara där. Och börjar man vid 6 månader med sina smakprov, det är ingenting fel i det, men det är, då får man jobba lite hårdare, lite snabbare, man får ha mycket intensivare smakinlärning för att hinna med innan det här då fönstret eller den här perioden då börjar dämpas, då hjärnan inte är lika mottaglig. Så att då får man satsa lite hårdare och lägga mer mer tid och kraft som förälder.
Ja, men jag är lite så här kluven kring det här området, för jag driver ett konto om plockmat, så det är inte jag liksom svart och vit när det gäller det, att det måste vara plockmat eller barnen måste äta själv och sådär, men jag är lite kluven till att ge mat till barn som kanske inte riktigt visar intresse eller inte förstår eller inte liksom är där riktigt själv. Men det är väldigt skönt att höra att man liksom kan liksom lyssna på barnets signaler, vänta in, finns det ett intresse och börja smakträna. Man kanske var beredd då att börja man med en senare smakträning, så måste man ligga i lite hårdare.
Det ska jag verkligen belysa, att man ska inte tvinga några barn som är 4 månader att smakträna om det inte är redo. Utan det måste föräldern känna själv att nu är mitt barn redo, det är nyfiket, det vill. Och det kan vara då om det är ett kryddmått på ett finger av en lingonpuré eller vad det nu må vara. Eller en tesked om dagen vid sidan om amning. Det kanske är varannan dag. Vi har ju sett barn i vår studie som, jag menar, när det är förkylt eller så, då är inte det så intresserat. Ja, då hoppar man i smakträningen. Så att man ska ju hela tiden vara lyhörd för när man är redo. Men av våra 125 barn som var med så var ju alla intresserade av smakträningen, men hade ibland och lite olika perioder den här, för de höll på en månad med ett schema och hade då lite olika perioder där de var mer och mindre intresserade. Någon tyckte gröna ärtpurén var hemsk men svalde majrovapurén som är mycket tuffare. Så det var också individuella variationer, men givetvis är det barnet som är motivation, nyfikenhet, som ska vara redo för det här, och då är det bättre att förskjuta det till 6 månader. Men är barnet redo och vill, så är det väldigt bra att utnyttja den här korta tiden i livet där vi kan programmera för vår framtida hälsa.
Jättebra summerat kring det. Det är en viktig poäng att göra, tycker jag. Jag tycker att vi har ju fått en del frågor från mina följare som har skickat in jättebra frågor kring det här ämnet. Jag tänker att vi ska börja med frågan. Nu har vi pratat om små bebisar, 4 till 6 månader. Jag tänker att vi faktiskt ska hoppa lite nu och bara fråga lite hur det är med äldre barn. För vi pratade om att det finns någon typ av fönster eller period där det är lite enklare att introducera smaker. Men är det för sent att jobba med smakträning efter den perioden? 2 frågor. Är det för sent också om barnet redan har blivit väldigt skeptisk kring maten?
Jag kan först backa så här och säga att de som har fått en smakträning som man har sett då i forskningen tidigt i livet, de går ju också in i en neofobisk skeptisk fas någonstans 1,5 år, som kan pågå då tills man är 4 år. Det är inte så att de hoppar över den perioden, utan de hamnar i den också. Men att magnituden är dämpas lite, att det inte blir lika jobbigt. Men man har också sett att vissa av de barn som smaktränat har haft matvägrande faser, men sen när man kommit ur fasen så har man ökat på sitt frukt- och grönsaksintag mycket fortare än de som inte hade sin smakträningsfas tidigare i livet. Man har också sett i studier att de som har smaktränats tidigt, de klarar av neofobfasen bättre och äter fortfarande lite mer grönsaker, lite mer varierat, men att deras intag, det reduceras också, de påverkas också av det här.
Och den neofobiska fasen brukar börja runt 1,5 år.
Ja, ibland 2 år. Ja, men 1,5.
Och det innebär att de blir lite mer skeptiska kring maten?
Ja, misstänksamma för ny sorts mat och även visuellt, alltså när de ser på smakmässigt. Och det har ju lite evolutionen, vad man tror, gjort på grund av att då går ju barn själva. Så då ska de skydda sig från ny farlig mat som kanske är bitter och är uppe och går och kan ta för sig. Och då liksom har evolutionen gjort att nej, nu håller vi oss till det här liksom, som vi vet. Jag kan väl säga så här att när man ska smakträna ett barn som är i neofobiska fasen eller den här matvägrande fasen som är 1,5, 2 år upp till 4 år, då kanske man får träna en smak 40-60 gånger innan den sitter. Och vem orkar det med en 3-åring? Det är inte jättemånga som gör det. Så det är därför också vi också vill så mycket att man introducerar ganska mycket olika smaker under första levnadsåret till ett barn. Även efter såklart 6 månader efter smakträning så fortsätter smakträningen ända upp till man är 1 år och att man introducerar mycket olika smaker som kan hjälpa till. Men sen kan det vara väldigt svårt att introducera de här smakerna en period, och då kan det vara så att man får ta ett steg tillbaka, och sen när barnet kommit ur det här, då börjar man om igen med att introducera mer, kanske grönsaker och frukter och så vidare.
Men det går helt enkelt att träna, bara att det tar fler, vad ska man kalla det, exponeringar eller fler smakprover för dem att kanske uppskatta det.
Ja, precis. Men sen vet man inte hur mycket, den forskningen har man inte några långsiktiga studier på, alltså jämförelsen med om man gör massa repetitioner när de är äldre eller om man gjorde när de var yngre och hur det påverkade i det långsiktiga förloppet. Men man har ju sett att barn som får en större variation av smaker tidigt i livet får också en större variation av matpreferenser i hjärnan, som gör att man äter mer varierat sedan. Vi kan ju också titta på att din hälsa som vuxen, den kan vi härleda till hur du åt när du var 1 år till exempel. Det kan man titta på väldigt mycket när det gäller hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och blodfett. Och sådär. Så det är ju väldigt viktig tid i livet såklart, inte bara smaker utan allting man äter när man är liten. Och jag tycker liksom, generellt så är ju barn friska och mår bra här i Sverige, så det måste man också ta med sig, att det är en viktig del. Men vi behöver få barn att tycka om frukt och grönsaker, och även vuxna, för det är något vi äter för lite av oavsett åldersgrupp, och det har stora skyddande effekter mot väldigt mycket välfärdssjukdomar i framtiden.
Och det är så intressant det här med att det är så viktigt med kostar runt den här åldern. Och då vill man ju kunna göra så mycket som möjligt då. Om det är någon som lyssnar här nu som har en 1,5-åring där man inte kanske har gjort det här så systematiskt eller tänkt på det, vilket såklart det är inte alla som har det. Om jag vill lära Bonnie här nu att gilla broccoli, är det bara att lägga fram broccolin? Ska man gömma grönsakerna till exempel? Eller hur ska man jobba då?
Det vågar jag inte liksom säga så det är bara rakt av att gör så här, liksom ett färdigt svar på det. Men ett sätt, det vi vet, det är ju vissa saker från att man är för 1,5-2 år uppåt, för att få barn att bli intresserade av grönsaker. Ett, att de är delaktiga i köket med skärbräda, kniv över uppsikt, skalare, att de då liksom får smaka på grejerna i rå form eller kokt form, att de är delaktiga. Barn är ju misstänksamma av sin natur, de vill ha grönsaker separat, så den här taco-modellen är oftast väldigt bra att servera. Och sen att barnen får grönsakerna i olika former brukar de tycka är väldigt roligt. Om vi nu tar en kålrot som är lite i sin natur i smaken, betydligt mer bitter än till exempel en morot, så kan man ju då antingen strimla den fint med en mandolin så det blir tunna skivor, och så får barnet vara med och göra det. Man kan riva det väldigt fint, man kan stoppa det i en köttfärssås i tärningar så att man, som du säger, smyger in smakerna, så att det också serveras på olika sätt så att det blir attraktivt, för det driver deras nyfikenhet och motivation att testa. Sen är det ju att vi föräldrar ska vara en bra förebild. Äter inte vi grönsaker så kanske inte barnen kommer heller äta grönsaker. Och det har man också sett i när det gäller smakträning, att till exempel gravida kvinnor som ammar, som äter mer grönsaker, de barnen också lättare att acceptera grönsaker sen i sin smakträning, för att de har fått mycket av de smakerna via bröstmjölken. Så att det är många, många, många led i det här. Sen vet ju vi också att vi tittar i våran studie på lyhördhet hos föräldrarna. En förälder som inte är lyhörd i en måltidssituation, det såg vi att mataccepteringen sjönk fast vi hade smaktränat barnet. För att föräldern var inte lyhörd för barnets signaler. Så att det här är väldigt komplext. Det är jättemycket som styr, och som du säkert vet, barnets personlighet, temperament är olika. Det styr också föräldrarnas förutsättningar. Är det första barnet eller har du 3 syskon som springer runt samtidigt och ni ska äta, då är det inte så jättelätt att vara lyhörd alltid för barnets, det lilla barnets signaler.
Det är ju så komplext, det är ju så många faktorer som spelar roll.
Ja, så man får vara så här ödmjuk, att jag gör mitt bästa, gör så gott jag kan. Och jag tänker också att, som du sa, om du ska lära Bonnie att äta broccoli, så är det Det kan vara allt ifrån att smyga in, som sagt, göra en delaktig köket, servera det om och om igen. Att du äter det utan att du tjatar med tvång, utan är rätt cool i ditt sätt att vara. Till slut så kan de vara så här, men jag har mamma ätit det där 12 gånger, det kanske jag också ska prova.
Kanske inte är så dumt. Nej, men jag tycker att det är jättebra tips allihopa, och jag brukar också prata om just den här delaktigheten kan man ju faktiskt verkligen göra med lite äldre barn, och det är ju en fördel just där. Och sen också att faktiskt våga testa igen. Att inte ge upp, för barnet kan ju aldrig lära sig uppskatta någonting om den inte får chansen att göra det. Det är ju en viktig grej att man inte bara testar en gång, ah, nej, men det gick inte, och så testar man inte igen. Utan faktiskt.
Ja, precis, utan press. Och det kan vara liksom strimler av, vi säger, alltså för lite äldre barn, då, strimler av rotsaker som de tycker de har dratt med osthyven till exempel och lagt upp på salladen. Till slut så tar de med sin lilla hand och bara, oj vad spännande den ser ut. Och den är råd. Den är lila, liksom lång morot som blir så vacker i sin strimla, och så testar de och grejer och så. Och det är ju också det jag tänker som jag vet du, Elin, har som är din grej, det är ju som matglädje, alltså glädje för att äta, då är delaktigheten en viktig faktor. Men en kräsen 1,5-åring, de börjar bli kräsna då. Vi såg ju även i våran studie att grönsaksintaget det sjönk i studien mellan 1 år och 1,5, att de var på väg in, och det var ju båda grupperna, men det sjönk inte lika mycket i den gruppen som hade smaktränat, men båda liksom går in i det.
Man kan dämpa fallet helt enkelt med smakträning. Jag tycker att det har inte med smakträning att göra, men jag tycker att det är intressant just med plockmat också, i och med att i den neofobiska fasen så är ju utseendet på maten väldigt viktig. Att man känner igen den. Och många barn kanske äter puré och så går de till mer vuxenmat i den åldern, eller hur vuxenmat brukar serveras, och så blir det en helt nytt utseende på maten. Det kan ju också vara en försvårande faktor i det.
Precis, jag håller med dig om att det kan vara därför bra. Jag gillar att ha det bästa av flera världar. Så jag tänker att därför kan det vara bra att det finns liksom både och. Just precis som du säger, för att den visuella presentationen, men det har man också sett i smakträningsforskningen, att de barn som har smaktränats för en större variation av smaker, de klarar också i den neofobiska fasen av att se nya livsmedel på och ta till sig dem på ett enklare sätt, även nya grönsaker. Så att även om de har då fått det i, såklart i en puréform som en smakträningsform. Så att, men det behövs ännu mer forskning på området, och det är ganska litet forskat efter barnet är 1,5 år när man går över till familjens mat. Det vi vet i forskningen idag, det är väl att när man går över till familjens mat så faller ju mycket som har varit väldigt bra fram tills dess. Det blir mer socker, det blir mer mättat fett, det blir mer salt och det som familjen äter, att man går in i de matvanorna mer.
Precis, och det gäller ju att tänka till kring sina egna vanor faktiskt. Ja, men jättebra. Jag tycker att det var många tips där hur man kan göra med lite äldre barn. En fråga som jag får ofta är ju det här med kryddning. Vad är okej egentligen till barn när det gäller kryddning av maten? Då tänker jag bebisar och småbarn.
Allting utom salt och fänkålsfrön.
Det är bara att köra.
Ja, alltså, och ju mer krydder desto mer utvecklas smakpreferenserna. Vi hade jättemycket färska örter, även frysta örter. Är ju jättebra i våra de här bebispuréerna och även senare när de fick sin annan mat. Alltså vitlök, ingefära, allt vad magen tål såklart. Det är ju där chili, alla typer av torkade, alltså kryddor som man kan tänka sig. Och framförallt örter, alltså använd mycket, mycket örter och hack. Och greja och...
Så det är positivt med mycket smak och mycket kryddning.
Kommer man från olika kulturer, då kan man också välja, om man nu tänker smakträningsdelen med, om man nu gör en puré av någonting, då kan man också sätta till kanske den typ av krydda, koriander, något som man använder i sin egen kultur. För det handlar ju också om att transfereras från in i en matkultur också när man äter. Och där är det bara positivt om man använder de kryddor och örter som man har tänkt att laga sen, för det blir ju familjärt för barnet tidigt.
Men hur är det med lite hetta då? Om man lägger en nypa chiliflingor i maten till exempel.
Det tycker jag. Det är mer bara att man inte överdriver det, men en del börjar med lite cayenne eller något. Och jag menar, barn som växer upp i Indien och där, de äter ju jättekryddstark bebismat. Och sen mycket handlar ju också om vad man känner att magen klarar. Sen har ju vi något som jag tycker är väldigt bra, även alltså jag tänker från barn från 6 månader uppåt. Det är ju som jag brukar säga, pimpa barnmaten, oavsett om du köper färdig på burk eller klämmis eller om du gör egen. Att du har sån här mikroplane rivjärn som gör att det river jättetunt. Där kan du ta rå kålrabbi och kålrot och skälkselleri och riva jättetunt. Och så blandar du det på toppen liksom av maten. Då får du mycket starka smaksensationer som kommer ifrån det här. Det kan du blanda i gröt och sånt också. Just för att boosta, eller som jag säger, pimpa upp det smakmässigt.
Ja, pimpa gröten.
Ja.
Härligt ju. Väldigt bra. Då har vi ett bra svar på den frågan helt enkelt. Om man får krydda bebismaten med allt förutom salt och fänkålsfrön funkar helt enkelt. Vi har varit inne på lite här med amning och flaskmatande bebisar, skillnaden där. Är det någonting man ska tänka på i skillnaden där, eftersom att då ammande barn får lite smakträning från bröstmjölken? Säg att man har 2 barn, när man har ammat ena barnet och flaskmatat andra barnet. Ska man liksom göra någon skillnad där på smakträningen?
Nej, det tycker jag inte, utan det är mer att det kanske, om nu mamman har också ätit mycket grönsaker och så kanske det går lite snabbare att man accepterar det. Men är man i den här perioden som acceptansen är så hög och hjärnan är så mottaglig, då har inte vi sett skillnaden just då, att i våran studie att det var svårare för dem. Men däremot har man sett i de långsiktiga studierna, det finns en tysk studie där man har visat att de som var ammade barn kontra flaskmatade barn, de hade också högre, åt mer grönsaker i skolåldern sen också och ville smaka mer på den maten så att säga, alltså grönsaker och den delen. Så att, men jag tycker inte man behöver särskilja, men det är så att om man är flaskmatad så har man ju oftast då fått en singelsmak som gör att man har inte den samma breda repertoar. Man gör precis samma och att man också erbjuder från 6 månader, att man också erbjuder mycket variation, smaker, konsistenser. Och
är det ännu viktigare att man börjar tidigt med flaskmatande bebis?
Jag vågar inte säga det faktiskt. Jag skulle väl mer säga att en ammande kvinna som inte äter grönsaker och så, då kanske inte den bebisen ändå har någon effekt. Men man kan väl säga att amning har ju, för barnet är det ju liksom det bästa man kan ge ett barn, och det också ger ett litet försprång för att det innehåller lite smaker som kan vara det som blir familjens mat helt enkelt sen också.
Ja, men jag tycker att vi har ju fått ganska många frågor, men jag tycker också att vi har svarat på väldigt många i podden här. Det känns ju otroligt bra och fått mycket kunskap, känner jag. Jag har lärt mig mycket. Och jag tycker innan vi avslutar podden så skulle jag bara vilja ha dina bästa tips för att smakträna i några liksom enkla, konkreta tips. Du har ju sagt några stycken här under podden, men om du skulle summera, säg dina 3 bästa tips.
Då skulle jag väl säga så här, att börja någon gång mellan 4 och 6 månader när barnet är nyfiket. Att det inte blir för stora mängder. Det ska inte konkurrera ut amningen. Amningen ska inte minskas i mängd eller någonting. Och att man då får hålla, även om barnet skulle vara nyfiket och matglad och vill ha mycket mer, att man håller sig till de här små mängderna. Det är jätteviktigt. Och att man fokuserar på lite tuffare smaker när man har chansen, så kan man ta de där liksom lite sötare mango, banan, avokado senare, utan här att man satsar på en lingonpuré, en rotselleripuré och havtornspuré som är stark. Och de här recepten finns ju även i step-upen exakt om vi använder i studien till exempel. Och det finns ju ett schema att följa så. Men att man också det är nog de tipsen jag tänker, och att man också vet att det är inte kört för att det är 6 månader, utan det är mer bara att man får träna intensivare helt enkelt, att fönstret är lite kortare när man kan öva upp det här, medan man, om man börjar lite innan, så har man lite längre tid på sig att pyssla med det här. Och att de kokade ju de här puréerna själva, de frös in dem, och det viktiga var att man ger ungefär 8-9 exponeringar eller smakprover eller tester i rad för att man ska acceptera en smak. Så att det är också viktigt att man övar, kanske då som vi gjorde, 3 dagar i rad, 3 gånger om dagen, men bara max någon tesked per gång.
Ja, jättebra summerat, verkligen. Det har varit jätteroligt att lyssna på dig och jag har lärt mig så mycket. Så ja, stort tack till dig Ulrika att du ville vara med i podden.
Ja, men tack jättemycket Elin.
Hur når man dig om man vill veta mer om dig? Eller?
Dels finns jag på min hemsida just av Ulrika med C, så att det är ulrikajohansson.se. Finns också på Instagram med samma @ulrikajohansson.se. Man kan också hitta mig på Umeå universitet och söka på mitt namn, så hittar man även alla publikationer och om vår studie där.
Perfekt, in och kika in de här hemsidorna och kontona om ni vill veta mer om Ulrika och hennes arbete. Stort tack för att ni lyssnade, så hörs vi nästa gång. Hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.